Svenska Yle presenterar Mina böcker med Mark Levengood.
Det är en av de där stålgråa dagarna i Helsingfors. Men det finns en liten silverlinje på molnkanten.
Han är nu på väg för att träffa dagens gäst och ta reda på vilka böcker och läsupplevelser som har gjort avtryck i just den här personens liv.
Jag är på väg till Rickardsgattans bibliotek och där ska jag träffa fotbollsspelaren Tim Sparv. Vi ska prata om böcker och jag blev ju så förvånad för jag, i min något fördomsfulla värld så kanske just idrottare inte läser så mycket, men det är som sagt i min fördomsfulla värld av blommor finns det plats för alla och envar. Tim är på det viset bra att han upphäver ens fördomar för att han engagerar sig väldigt mycket i läsning och i att de unga ska lära sig läsa och få tillgång till böckernas fantastiska värld. Och det tycker jag, jag vet ingen annan idrottare som är så engagerad i den frågan, så det ska bli väldigt roligt att träffa honom faktiskt. Orsaken till att vi är på biblioteket är att han inte riktigt har något hem och nu är han bara på genomresa i Helsingfors så vi kunde inte samlas hos hans bokhylla. Men om jag nu får gissa på någon bok som han har i sin ego så då finns det några saker som, jag kan göra det lätt för mig, jag kan säga Fever Pitch av Nick Hornby, kanske bästa boken om fotboll som har skrivits i och för sig. Men det är för enkelt. Nu ska vi inte ha några öppna mål, så att säga. Det är så där. Och därför är jag djärv. Och jag ser att med hans österbottniska bakgrund så någonstans har han en pocketutgåva av Edith Södergrans dikter. Och jag vet inte om det är sant eller om det är en önskedröm med fotbollsspelare som läser Södergran, men jag säger det. Edith Södergran samlade dikter finns någonstans i Tim Sparvs samling. Nu är vi i Rickardsgatan. Hej på dig!
Hej på dig!
Du är Tim, va?
Det stämmer bra. Och du är Mark.
Jag är Mark. Vad otroligt roligt. Välkommen till Finland också.
Ja, tusen tack.
Du kom igår, eller?
Jag kom igår och senast jag var hemma det var förra sommaren. Så det är alltid roligt att vara i hemknutarna.
Aj, men nu känns det? Har du saknat det?
Vi saknar man sitt hemland, men inte riktigt på samma sätt som tidigare, tycker jag. Nu har jag ju bott utomlands i 18-19 år. Så det är en liten skillnad från när man var 16-17 år och just hade flyttat utomlands. Då hade man en jättestor lust att komma tillbaka och träffa kompisar och familj, men den har blivit lite mindre, det har den.
Sen kan jag säga, jag som har bott utomlands 35 år, sen ökar det igen den lusten småningom. Det blir faktiskt så att man får ett behov småningom att börja sluta cirklar.
Ja, just det.
Så för mig är det rent terapi att vara hemma. För man går till butiken, man hittar pima och man hittar karelska piroger. Och man känner så att allt är som det ska. Liksom.
En trygghet kanske.
En trygghet. Vi ska gå in här.
Tim Sparv är kapten för det finländska herrlandslaget i fotboll. Han har spelat för klubbar i bland annat England, Sverige, Tyskland och Grekland. Och på senare år har läsning blivit en av hans stora hjärtefrågor.
Du är från Österbotten.
Det stämmer bra. Jag är från en liten by som heter Oravais, som ligger mellan Jakobstad och Vasa. Så där hade jag min uppväxt. Det var en fantastisk miljö. Alltså det är ett väldigt litet samhälle, men just för en idrottsgalen unge som mig så fanns det inget bättre ställe på jorden.
Men fick du tillgång till böcker där? Fanns det bibliotek?
Det fanns ett bibliotek. Och som jag sa, det var en liten by, så där fanns ju inte jättemånga aktiviteter i vardagen. Utan att gå till biblioteket så var spännande för oss. Och det var ju min mor som tog med mig och mina syskon till biblioteket ett par gånger om veckan. Så det tyckte jag var en jättespännande värld att komma in dit. Och det var väldigt sådär alltså mystiskt och tyst. Och så gick vi runt där och kollade på böcker och läste och blev inspirerade. Så det är, ja, det får tacka mor att jag kom till att bli så ivrig när det kommer till läsning.
Jag vet att det är fördomsfullt, men det är ju enligt min erfarenhet inte så vanligt med kombinationen idrottare och läsning. Men, eller är jag bara fördomsfull?
Det är klart att folk kanske har en stereotypisk bild av hur en idrottare ska vara och se ut. Men alltså, vi är otroligt olika. Otroligt olika. Och jag tror att där, alltså framförallt i finländska landslaget, så det är ju, alltså majoriteten av oss så sitter ju med en bok när vi reser.
Mm.
Men det är klart, där finns ju också sådana som sitter med sin mobil eller sitter och spelar kort eller sitter och spelar PlayStation. Och jag tror just att den här bilden av hur en idrottare ska se ut, den är lite föråldrad. Och det har blivit lite för enkelt att tro att vi vet hur en person ska vara.
Mm, det är därför jag frågar, för att jag måste stångas med mina egna fördomar.
Ja, jag känner inte heller igen mig. Alltså, sen förändras man ju också, man utvecklas. Och jag hade en period fram till jag var 24-25 där fotboll var hela mitt liv. Jag hade egentligen ingenting annat i min vardag som stimulerade mig. Utan det var alltså träning och förberedelser och återhämtning. Och sen när man kom hem satte man sig på soffan och kollade fotboll på tv.
Mm.
Och det var som mitt liv. Och jag hade som inte behov av något annat. Utan det var roligt. Men sen jag blev lite äldre och började förstå att okej, det finns andra saker i livet som är intressant. Och läsningen blev som en stor del av min nya vardag och stimulerade hjärnan på ett sätt som fotboll inte kan.
Så är det. Man kommer på att det finns andra saker i livet som är intressanta. Man kommer också på att det finns andra liv som är intressanta. Och de kommer man i kontakt med lättast, tycker jag, just genom böcker. Att när man får liksom försjunka in i någon annan människas liv och tankar och tankevärld.
Ja, och lite sådär att förstå den miljö man befinner sig i. Jag har ju aldrig som riktigt studerat någonting. Alltså jag gick i skolan fram till jag var 16 år och sen flyttade jag utomlands och satsade allt på fotbollen. Så jag kände ju ett stort behov av att bli lite klokare på något sätt. Bygga på med en annan typ av erfarenhet och förstå min omgivning. Så där har böckerna hjälpt mig oerhört mycket.
Vi har så liknande liv på det viset. Jag var också 16 när jag slutade skolan och flyttade utomlands. Så om inte du ändrar dina vanor så kommer du sluta på Radio Vega. Som jag.
Ja, vi får se om det blir media för mig i framtiden. Jag tvivlar på det. Jag är lite skeptisk.
Men om vi ser tillbaka på ditt liv, Tim, utifrån ett bokperspektiv, vilken typ av böcker tycker du om?
Just nu är jag ju inne i en fas där jag tittar mycket som framåt mot framtiden och om den karriären efter min spelarkarriär. Och vad ska jag ta mig till, vad ska jag göra? Så jag vill gärna som gå träna vägen. Jag tycker om att arbeta med unga spelare och stötta dem och hjälpa dem på vägen till ett liv inom fotboll. Så jag läser mycket just om inlärning och ledarskap och taktik och sånt. Men läser mycket också om historia som ett av mina nya intressen. Men mycket just om ledarskap och tränarböcker.
Och just ledarskap är ett ämne som vi aldrig medvetligen har varit inne på i det här programmet. Så ge ett tips om en riktigt bra ledarskapsbok.
Ja, nu blir jag tvungen att tänka. Nej, men vi har våra tränare i landslaget just nu, så de förkroppsligar ju modernt ledarskap. Alltså väldigt empatiska, väldigt förstående, inkluderar oss spelare i beslutsprocessen på något sätt. Och alltså skapar en sån atmosfär där man vill vara, alltså som en sån familjestämning och roligt att man kan vara sig själv och man kan skämta. Sen på planen är det förstås höga krav och höga ambitionsnivå, men den där gamla skolan när det var när man skrek till varandra och på något sätt det där att leading by fear, så den är nästan bort.
Men tror du inte att det finns en jättestark koppling mellan att det blir på det viset mycket mer mänsklig stämning och att ni har nått så mycket nya typer av framgångar med fotbollslaget?
Ja, det tror jag.
Det tror jag också.
Men jag tycker det är väldigt, alltså, jag tycker det är så lätt som spelare att tro att man vet allt. Men jag tror just att vara tränare och stå där och att alla tittar på dig och du har 25, 30, 35 olika typer av personligheter i ett omklädningsrum och du ska kunna som leda ett lag, men alltså alltid kunna se individerna och veta vilka triggers alla har. Alltså det, jag tror det är otroligt komplicerat.
Jag tror också, om man tänker på idrottare överhuvudtaget, så det brukar ju vara en viss alfahanne-mentalitet. Alltså det är folk som vill vinna och det är folk som är väldigt kompetitiva. Och då den tävlingsinstinkten kan nog rikta sig till någon inom rummet också. Liksom. Så man har ett hästjobb som tränare att dra åt samma håll. Liksom, och få se den stora bilden.
Ja, just det där omklädningsrummet kan ju vara en väldigt tuff miljö för någon. Jag tycker det har blivit mycket bättre. Jag tycker att den nya generationen så är mera mogen än vad jag själv var. Alltså just att öppna upp och berätta om deras rädslor och dela med sig av deras lite alltså mera negativa erfarenheter. Själv var jag ju väldigt som instängd och jag ville ju som inte dela med mig av mina farhågor på samma sätt, utan jag ville som visa mig stark, att jag ville visa som att jag har det bra, jag har inget problem, jag kan ta hand om mig själv, vilket inte är sunt förstås. Så jag tycker att det har skett ett framsteg där med den yngre generationen, och det tror jag är viktigt om man vill ha framgång i idrottens värld, att man har ett omklädningsrum där alla kan vara sig själva och ingen behöver som fejka någonting.
Du nämnde ett ord, empati. Alltså, jag tror ju att det finns en jättestark koppling mellan läsande och att man får en utvecklad empati.
Jag tror du har rätt. Jag tror du har rätt. På något sätt så just som läsandet för mig har ju varit viktigt att försöka förstå andra människor. Och vara lite mer tolerant kanske. Alltså, trots att jag har bott långa stunder utomlands och fått se olika kulturer och lära känna olika människor, så tycker jag att just läsning och böcker har varit ett fantastiskt verktyg att förstå världen lite mer och inte bli som för självisk och ha för stort ego och tro att hela världen kretsar omkring dig, utan att där finns ju andra människor också som är viktiga.
Är det mest biografier, är det mest faktaböcker du läser, eller är det också romaner?
Det är mer facklitteratur. Det är det. Jag tycker om att läsa om sånt som är, ja, som är sant fakta. Jag tycker det är som på något sätt gör mig lite klokare på omvärlden. Det är klart, ibland har jag läst något annat också bara för att få bara för att inte som behöva tänka för mycket. För när man läser facklitteratur så sitter jag mera som och studerar och gör anteckningar och försöker som komma ihåg. Det är lite mer som att studera samtidigt.
Så det är spännande, det är sant. Alltså du kommer att märka att om du läser Muminböckerna för dina barn, eller om du läser Nalle Puh till exempel, som jag älskar till mina barn, så är det också sant. Alltså, därför att även om beståndsdelarna är ihopplockade eller påhittade, så är handlingen och logiken gör att jag som läsare känner igen mig i det, och då blir det sant. Så det är inte så enkelt som att någonting är sant och någonting är falskt, utan det är liksom...
Kanske det är därför jag har dålig fantasi på något sätt, när jag bara läser
precis faktaböcker. Precis, ja. Men så ge dig i kast med Harry Potter-böckerna, fantastiska.
Ja, där måste jag som själv rannsaka mig.
Fantasin utvecklas sinnessjukt mycket av att läsa också skönlitteratur.
Ja.
En av utmaningarna för mig är att jag försöker gissa en bok som den jag intervjuar antingen har eller har läst.
Okej.
Okay. Och då var det en bok som jag tyckte var för enkel, som jag tänkte att den måste du ha läst. Och det är Fever Pitch av Nick Hornby. Du står med förvåningens finger i häpnadens mun här. Du har inte läst den.
Nej, den har jag inte läst.
Bra att jag inte gissade på den. Ja. Vad bra, för att jag tänkte att den måste läsa. Det är världens bästa fotbollsbok.
Va?
Fever Pitch? Nick Hornby. Herregud, det är som att säga liksom Jesus, Guds son.
Är det sant? Jag är helt borta nu.
Vad roligt att få komma med. Men det, alltså, till och med jag som inte vet ett skit om fotis. Men det är en så här enorm klassiker. Och den har blivit utsedd i en massa olika omröstningar till världens bästa fotbollsbok också.
Men vad? Alltså, var har jag befunnit mig då?
Ja, var är du? Du har bara spelat fotis.
Ja, men jag har levt i min bubbla och jag har på något sätt missat den här
boken. Okej, ja, det är sådana. Men finns det någon idrottsböcker du har läst?
Jo, det här är ju alltså, förstås, nästan alla fotbollsspelares böcker har jag ju läst. Men det är väldigt få fotbollsspelares böcker som är bra, och intressanta.
Säg en som är bra.
Alltså Zlatans bok är ju underhållande.
Mm.
Det är det ju. Sen tycker jag ju, alltså han är ju inte fotbollsspelare, men Andre Agassi, tennis. Ni är ju nästan lika som Bär. Va?
Agassi är jag. Ja.
Lite.
Och, men,
va? Det är ingen kritik, jag tycker han ser bra ut.
Men tack snälla. Ja. Och Agassi, det blir jag smickrad.
Ja, det ska du bli. Alltså en av världens bästa tennisspelare.
Jag,
en sexsymbol.
Jag har läst boken och jag tar bara och mycket tunn hår i vilken stället boken handlar om, hans tunna hår.
Så att, men jag tycker som Agassis bok, den är så ärlig, så öppenhjärtlig på något sätt. Att han berättar just om att han som tyckte inte riktigt om tennis. Och att hans farsa så pushade honom hårt och vad som ett personligt projekt för honom, just att Agassi skulle, eller André Agassi skulle bli som professionell tennisspelare.
André Agassis självbiografi heter Öppen och kom på svenska 2019. När han var liten så tvingade hans pappa ut honom på tennisbanan. Det är bitvis en ganska horribel läsning och han drillas från början att bli en vinnare. Vilket också får honom att börja avsky tennis. En avsky som han har levt med hela livet. Så här skriver André Agassi i sin bok i översättning till svenska av Henrik Jonsson. Jag är 7 år gammal och pratar för mig själv för att jag är rädd och för att jag är den enda person som lyssnar på mig. Jag andas knappt när jag viskar. Lägg av, André. Ge bara upp. Släpp racketen och gå av banan nu. Gå hem och ät något gott. Lek med Rita, Filly eller Tammy. Var med mamma när hon stickar eller lägger sina pussel. Det låter väl bra. Det vore väl himmelskt, André, att bara sluta. Att aldrig mer behöva spela tennis igen. Men jag kan inte. Inte bara för att pappa skulle jaga mig runt huset med min tennisracket, utan också för att något i magkänslan, ett slags osynlig muskel, inte tillåter mig att bara lägga av. Jag hatar tennis. Från botten av mitt hjärta ändå fortsätter jag att spela, fortsätter att slå bollar på morgonen och hela eftermiddagen, eftersom jag inte har något val. Hur gärna jag än vill sluta så går det inte. Jag försöker övertyga mig själv om att sluta. Ändå fortsätter jag att spela. Mitt liv existerar i den här klyftan. I motsatsförhållande mellan vad jag vill och vad jag faktiskt gör.
Jag tycker för ofta så de här idrottares biografier, det blir som för tråkigt på något sätt, alltså samma stuk, att man börjar från ens barndom och sen ens ungdom och så sin första klubb och sin andra klubb och så. Det är inget nytt under himlen.
Och vet du vad det tråkiga är? Att det finns ingen dramaturgi i dem.
Nej.
Eftersom om du är en idrottare som ger ut en bok, så är förutsättningen att du är en lyckad idrottare. Och att bara läsa om något som gör bra hela tiden, och så går det jättebra.
Nej.
Och så boken slut. Då blir det tråkigt. Därför att många som läser det kan man inte känna igen sig. Men tänk dig att läsa Matti Nykänens självbiografi.
Mm.
Det skulle vara apspännande.
Oh.
Hoppsan skulle det heta. Nu har han tyvärr aldrig skrivit den där boken. Men det jag menar att där uppstår ju boken. Det uppstår ju liksom i vindlingarna. Och att man som läser inte vet att ska det gå bra eller ska det inte gå bra. Liksom. Ja.
Men det är ju jätteviktigt, tror jag. Att varje idrottare som vill dela med sig om deras upp- och nedgångar, så det tror jag på något sätt är bra för vårt samhälle. För där finns kanske igen att folk har en bild av hur en idrottare ska vara. Att vi ska tåla all kritik, tåla alla krav, att vi ska vara någon sorts supermänniska. Så det är bra att vi får en lite mer verklighetsbaserad bild av hur en idrottare är.
Men du var inne på en sak, Tim, som jag måste prata lite om. Och det där med att du är ju fortfarande ganska ung, men som idrottare så bör du ändå nå en ålder då du måste betänka på ett liv efter aktiva idrotten. Och där, om någonstans, tror jag att du kommer ha en enorm nytta av att du läser böcker. Jag tror att du bäddar så bra för dig. Att liksom, för att böcker får du också att
väcka tankar om att hur vill jag ha det, och hur gjorde Agassi, och hur gjorde si och så, liksom, du vet. Liksom.
Mm.
För att jag tycker, jag träffar så många elitidrottsmän som haft enorma karriärer och gått just från att liksom världen cirkulerar kring dem, vilket det måste göra.
Mm.
Om man är omgivare av en fysioterapeut och en dietist, och om du blir hungrig så kan du säga jag är hungrig, och då släpper alla vad de har för att fixa mat till dig. Därför att så måste det vara när man är elitidrottsman. Men sen kommer man till en vardag då man säger, hallå, var är min dietist? Och de säger, ställ dig i matkön som alla andra. Och har man då också andra intressen parallellt, så tror jag att det kommer enormt mycket nytta av det.
Jag har ju läst mycket om de idrottare som har haft det tufft efter sin karriär. Just den där avsaknaden av strålkastarljuset och att vara världens centrum, så kommer det tufft för någon. Att inte riktigt ha någon mening med sitt liv mer. Man har inte haft en plan om vad man vill göra efter sin idrottskarriär. Så det kan vara väldigt tufft. Och många som har tagit i droger och prostitution och lämnat sina familjer och allt möjligt. Så jag tror inte jag kommer hamna där, men jag ser att det finns ett tomrum efter sin karriär som man ska fylla med någonting meningsfullt.
Ja.
Och jag tror just att det här att kunna som kombinera ens upplevda erfarenheter och alltså de erfarenheter jag har från mina klubbar och olika länder med just som läsning och böcker och den delen. Så det tror jag är väldigt nyttigt och på något sätt gör att jag har en som stabil grund att stå på den dagen då jag lägger skorna på hyllan. Men jag ser ju faktiskt fram emot den dagen. Det kommer inte imorgon, det vet jag, men jag ser fram emot att börja som ett annat liv. Eller ett annat liv, jag är ganska säker på att jag kommer fortsätta i fotbollens värld, men ändå att man inte som behöver som vakna upp på morgonen och känna efter så hur är min rygg idag, alltså hur är mitt knä, alltså kan jag gå, kan jag vara med på träning. Just den delen, den är jobbig när man blir äldre, att hela tiden som vara beroende av en kropp som håller. Jag tycker det ska bli roligt just att det blir mer som huvud som är viktigt, alltså det som finns mellan dina öron som blir viktigt, och inte behöva som tänka på om man kan springa ett Coop-test eller inte.
En annan bok som du också har pratat mycket om är Barack Obamas bok.
Jag har ju läst ett par av hans böcker, men den senaste om hans första 4 år i Vita huset, den tycker jag är helt otrolig.
Jag tror boken heter Ett förlovat land på svenska, för det heter A Promised Land på engelska vet jag i alla fall.
Precis, och han nämnde ju att han hade som målsättning att skriva enbart en bok om hans tid i Vita huset, men han märkte att han hade så mycket innehåll, så mycket han ville som få ut, så det blev två tegelstenar istället. Men jag kände aldrig att det var en tegelsten. Alltså jag slukade den på ett par dagar. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Så det sättet han skriver på. Och visst, alltså jag tycker Barack Obama är en av mina förebilder. Hur man ska som bete sig som ledare. Hur man ska kommunicera till sin omgivning. Jag tycker han är helt fantastisk. Och just hur han som beskriver det maktspelet mellan demokrater och republikaner, just allting bakom kulisserna, och han träffar alla världens presidenter och diktatorer och sånt där. Jag tycker det var häftigt, i en ganska som ärlig och öppen berättelse. Jag ser fram emot hans andra bok.
Alltså min pappa var marinsoldat och han gick ut som kursetta på Marinakademin, och då fick han tjänstgöra som livvakt till John F. Kennedy som var president. Och för att Amerikas president har 4 marinsoldater som åker med, som jag tror det är en slags hederslivvakt, för att pappa är inte livvaktsutbildad, utan de ska bara omge honom. Liksom.
Ah, okay.
Men så pappa fick åka med Kennedy till Kanada och till Frankrike. Och så jag försöker pumpa honom, men han tycker att han inte får berätta om det. Men
va?
Det enda han säger att Mrs. Kennedy, she was a real lady. Det är allt jag vet, men jag vill veta mera.
Såklart.
Kom Marilyn dit eller
inte. Men nu får han ju börja dela med sig, tycker jag.
Han är pappa över 80 nu och Kennedy är borta. Liksom.
Ja.
nu är det dags att berätta. Ja. Liksom att...
Jag var ju tvungen, jag googlade dig faktiskt innan vi träffades idag.
Ja.
Men du är född i USA.
Ja.
North Carolina.
Ja. Jag är född på marinbas.
Ja.
Så att,
det är ju också lite häftigt.
Ja, mitt liv har varit ganska intressant.
Ja, det
kommer en bok någon dag.
Jag ska köpa det.
Jag tänker alltid att jag skriver mina memoarer först när jag inte längre arbetar. För att jag kommer att tvingas namnge så mycket. Och jag har så mycket att berätta. Men, men inte så länge jag fortfarande har en karriär. För sen kommer min karriär ta slut efter den boken.
Du, det där, alltså, man vill ju inte såra någon. Men man vill ju inte vara för diplomatisk heller. För då blir det ingen bra bok.
Nej, det är just det. Och, alltså, vi talar om framgångsrika ledare. Vi talar om ledarskapsböcker. Vi talar om livet som går bra. Jag tittar på mitt liv och tycker att det har gått ganska bra, alltså karriärmässigt. Och mitt i att detta som har gått bra så finns det jättemycket som har gått käpprakt åt helvete. Alltså verkligen käpprakt åt helvete. Och det är alltid så att det som går åt helvete, det är då jag lär mig. Alltså, och shit, vad man lär sig fort. För du vill inte hamna där igen.
Nej.
Så du lär dig för att aldrig glömma. Och det där jag menar, det är lite för mig lite problem med framgångsrika idrottares böcker, att det gick ju inte åt skogen, utan det gick ju jättebra, och nu är boken slut. Ja.
Men det där tror jag är en jättebra poäng, och jag befann mig i en sån situation sista sommar. Jag hade spelat 6 år i FC Midtjylland i Danmark och hade haft en väldigt framgångsrik tid, fantastisk klubb att vara en del av. Och så kände jag att okej, nu har jag som behov av att skapa lite obalans i min vardag, jag blir lite obekväm. Och jag hade möjlighet att bli i Norden i något lag. Men jag kände att nej, nu ska jag ha en lite sämre upplevelse. Så jag tog till Grekland. Och nu har jag har ju som jag sa, jag har bott utomlands i väldigt lång tid. Bott i många olika länder. Men det jag fick uppleva i Grekland och i den fotbollskulturen. Så det är något helt annat. Och det är inte enbart positivt.
Nej.
Och jag var väldigt obekväm. Ja, alltså jag var otroligt stressad. Och min mentala hälsa, så den fick en prövning. Det fick den. Och där var det ju allt, inte enbart fotbollsdelen, men där var också vi har en jordbävning, stor jordbävning. Mitt första barn föddes, som alltid. Det är ju en fantastisk grej, men det skapar också stress i din vardag.
Ja.
Och så förstås fotbollsbiten där jag såg och hörde saker som jag aldrig sett tidigare. Som inte har någonting med en modern och hållbar fotbollsmiljö att göra. Så jag har, det senaste året har varit en prövning. Mm. Mental prövning. Men jag tror också det är viktigt att man hamnar i sådana situationer där man tvingas kämpa lite.
Jag hade ju då uppgift att gissa en bok som jag tror att du har.
Mm.
Så att du har ett riktigt långskott.
Och hoppsan.
Och jag tror du har säkert inte, men nu hävdar jag falskeligen då att någonstans i dina hyllor så står en pocketutgåva av Edith Södergrans dikter.
Nej.
Nej!
Dikter? Nej. Nej.
Jag hörde det lilla föraktet i dikter. När du
nej, sa, faktiskt inte. Jag har själv, när jag var ung så skrev jag alltså, mycket sådana rim och dikter och sådana saker. Så det tycker jag är roligt, men nej. Läsa dikter, så det är så långt jag inte kommit ännu.
Nej, men då ska du skaffa en pocketutgåva av Edith Södergrans samlade dikter. Ja. För hon var vår stora liksom gudinna i diktens värld i början på förra seklet, innan hon rosslade ihjäl sig i tuberkulos. Men den borde stå i din hylla.
Ja. Så, ja, det är många böcker som borde stå i min hylla.
Fever Pitch ska du läsa.
Fever Pitch, alltså jag har aldrig ens hört Fever Pitch.
Nej, men den ska du då läsa, ja. Och sen ska du skaffa dig Edith Södergrans dikter.
Ja.
Bra, där har vi en deal.
Perfekt.
Du har lyssnat på Mina böcker med Mark Levengood, som träffade Tim Sparv. Producent är Erik Schelin, och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Svenska Yle.